Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej,
eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm.
Det är så himla. Jag tycker den är så god.
Mm. Det här har vi ju finmalt, det vi dricker nu. Mm. Och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm. Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv. Och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Du bara fixar kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud. Det är alltid bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet.
Så kan det någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
detaljerna
dialekten här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. It was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så.
Ja.
Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då, så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i Deje.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt.
Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza.
Thank you. Kafferepet.
Sommar, sommar, sommar. Kommer det vara efter det här avsnittet, för att det är dags för säsongsavslutning av den omåttligt populära podcasten Kafferepet. Kafferepet är podden du lyssnar på. Med mig, Nissa Hallberg, i vanlig ordning. Till mitt vänster, Johanna Hurtig-Vagrell.
Hej.
Hej. Och till mitt höger, Albin Zorman Olsson.
Jajamän.
Dubbelnamns bonanza i vanlig ordning. Och hade jag fått som jag velat, hade jag hetat Nils Henrik Louis Apfelram Hallberg.
Ja.
Men nu är det bara Hallberg.
Mer om det kan ni höra om ni lyssnar på
Cigarrummet, vår andra podcast som släpps sista onsdagen varje månad för endast 29 kronor. Så får du lyssna på det.
Ja. Gå med in på underproduktion.se/cigarrummet och bli prenumerant. Ja.
Annars är man en snål jävel. Hej, hur mår ni?
Bra.
Jag vet inte ens vad jag ska svara på det, men det är bra.
Ja,
det är väl toppen det här. Vad heter det? Det här är ju en podd där vi drar historier som folk skickar in.
Vi glömde säga det förra veckan.
Ja, det gjorde vi. Mm. Så nu säger vi det. Att det här är en podd som ni skickar in skrönor, historier och berättelser från hela vårt avlånga land och utanför.
Mm.
Och så går vår redaktör Malva igenom det och så läser vi det. Avista.
Just det.
Ja, därför blir det lite dåligt ibland.
Ja, får man säga.
Senaste avsnittet tycker jag att vi läste bäst hittills, jag och Albin.
Ja, ja,
verkligen.
Och man blir så nervös när man börjar läsa. Bara, nu har jag inte sagt, där kommer
det. Nej, det så är det verkligen.
Johanna,
det här går bra, nej.
Ibland kan Johanna läsa så bra så att jag inte lyssnar.
Mm,
att det bara blir...
Då är det väl inte så bra läst?
Jo. Det är ju på ett sätt inte det.
Nej.
Definitionen av inte bra läst nästan.
Nej, men att det är så mjukt för öronen. Det blir liksom nästan... Men Albin, då måste man koncentrera sig. Och så är det lite med mig också, kan jag tänka.
Ja, men för det är ju... Nej, jag har ju lite den här taktiken.
Jag lyssnar aldrig när ni läser.
Nej. Jag läser på ett sätt som gör att folk vet att de kommer bli tvungna att fylla ut mycket själva. För att det är så himla svårt att förstå.
Jag förstår.
Då är man på tårna också.
Ja, det är viktigt att vara on the toad.
Sen kommer vi göra så att vi väljer alltid ut en historia som vi liksom utser till svenska folkets historia.
Mm.
Som exakt. Alla får lov att berätta som att det var deras egen.
Ja, en sån min kompis var med om det här.
Jag bad en kvinna att få visa mitt rövhål på en flygplats i New York.
Ja.
Kan man berätta tillsammans.
Mm. Men sen var det underhållning på flighten hem, så att det var helt lugnt.
Mm. Vad heter det? Sen så, om man har då en sån historia som man tycker att den här tycker jag att svenska folket ska få.
Mm.
Då kan man skicka den till kafferepet@underproduktion.se.
Mm.
Och nu är det ju sommaruppehåll, så passa på.
Ja. Och det
jag har många som har skrivit,
saker.
Jag kommer skicka efter sommaren. Ja, men gör det då, tycker jag.
Känn verkligen inte så, men är den bra nog? Låt Malva avgöra det. Mm. Hon är väldigt...
Och sen om...
hon är proffs på det.
Om Malva, hon släpper igenom. Sen kanske det har hänt att jag blir vansinnig.
Ja. Ja. Det var sämst jag läst.
Ja, så, men då kan det vara så.
Ja.
Men det betyder inte att jag har rätt.
Det betyder inte att du har rätt.
Nej. Mm. Men det har jag däremot när det kommer till folk som betygsätter vår podcast. På. Ja, där blir jag rosenrasande. Där sätter jag ner den lilla hartassen till fot jag har. Men vad säger ni?
Otroligt gullig bild.
Ja, men det är en gullig bild så länge man inte ser foten.
Mm.
Det är ett par fula fötter.
Det är väldigt mycket som stampar. Nisse, du får börja den här gången då.
Ja, ska jag börja den här gången?
Ja.
Oj, 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 oj. Det här känns bra.
Mm.
Första historien. Historien om Spankan och pannkaksmarodören.
Ja.
Varför inte?
Nej.
Varför inte? Denna historia utspelade sig på tidigt 2000-tal och när Spankan gick i gymnasiet. Som många andra var Spankan trött på att plugga och hade därför valt att gå på ett gymnasieprogram som var inriktat på bygg. Sagt och gjort, några månader in i studierna är det tänkt att man ska påbörja sin praktik ute på riktiga arbetsplatser. Spankan hade valt golvläggarprogrammet, så praktikplatsen blev såklart på en golvläggarfirma. Spankan var mycket nervös över sin första dag, men tänkte att det nog skulle gå bra. Han hade ju vant sig vid skärgången redan på skolan. Fraser som till exempel "Har du fettskim på händerna eller?" var en del av vardagstugget, både från lärare och elever.
Har du fettskim på händerna?
Ja.
Vad betyder det?
Att du inte, alltså, han hade jobbat i kök.
Nej, det har vi inte gjort. Vad fan, vem pratar du med? Ska jag ha jobbat i kök?
Nej, du
men du menar att man inte kan liksom stoppa ner händerna i fritösen och plocka upp pommes fritten för att man har fittskinn på händerna. Mm. Men vem, en golvläggare, varför skulle han behöva?
För alltså, har du aldrig dragit en tum eller spikar om tummen? Ja, men,
så spikar man inte fast. Ja, ja. Ja, ja. det är, de har alla fixat.
Jag vill säga så här, själva uttrycket make sense.
Ja.
Ingen vill göra någonting så grovt med fittan, det kan jag säga.
Nej.
Ingen vill slå en bea med fittan.
Nej, eller lägga golv. Slå en bea med fittan. Det är en bild jag aldrig vill ha i huvudet igen.
Men varsågod.
Han bara ställer sig på huk och liksom klafsar runt.
Ja, först ska du liksom slå äggula fluffig. Över värme.
Var är hammaren? Jag ska lägga lite golv.
Jag vet, temperatur. Att de har samma.
Ja, det spricker.
Men det är något kommer spricka idag.
Ja.
Aj, 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 aj.
Men alltså,
Albin!
Okej, vi fortsätter.
Jag kommer börja säga vagina om du inte skär
på dig. Nej.
Väl på plats på bygget, som råkar vara en av de mer populära nattklubbarna i denna stad, möter spankan upp sin nya mäster, som det så fint kallas. Alltså den person som lär upp lärlingen. Mm. Mästern såg ut ungefär som Karlsson på taket. Lite kort och bastant kroppsfigur och hade utrymme från gnällbältet. Mästern hade även sin kollega och en till lärling med sig. Första dagen rullar på. Det är dags för lunch. Tydligen så äter inte mäster något annat än pannkakor. Något som får spankarna att höja på ögonbrynet något. Fan vad märkligt.
Men lite är det väl också, är det inte Karlsson på taket culture att ha en sån grej? Jag äter bara pannkakor.
Mm. Jo. Och måla rävar.
Men också för att ändå återkoppla lite så. Om man tänker sig att en fitta är en person, då äter den också bara pannkakor. Det lirar väldigt bra.
Ja, det har inga tänder.
Ja.
Han äter alltså bara pannkakor. Som alla mål. Nåväl, alla får väl ha sina preferenser, tänker spankan. Väl tillbaka på bygget är det dags att jobba på. Det är limning och lägga golvplattor som gäller. Plötsligt ropar mästern på sin kollega, som vi kan kalla för Måns. Mästern: Måns! Kom hit! Måns: ja, vad är det? Kom fort! Okej! Okay. Kan du kolla i min röv? Jag tror jag har fått en finne där.
Va?
Va? Kan du kolla i min röv? Jag tror jag har fått en finne där.
Mm.
Ibland blir man förvånad av det man själv läser.
Ja.
Spankan och den andra lärlingen kollar på varandra och undrar vad fan det är som händer. Mäster drar då ner byxorna och kalsongerna och särar på skinkorna framför Måns, som kollar välvilligt in i röven på mäster.
Nej, men herregud, måste man inte ha varit ihop åtminstone 5 år innan man gör det där?
Måns: ja, no fan är det där en finne? Svara:
ja.
Spankan och den andra lärlingen fortsatte sin praktik där trots detta, och Spankan jobbade även efter sin lärlingsperiod med mästern. Så det finns en hel del historier om dessa två. Spankan har förmodligen fått men för livet av detta, men mår nog ändå ganska bra. Han har idag, efter många år med mästern, sadlat om och jobbar på bank.
Så det är han som skriver?
Ja, jag vet inte. Men det, jag fattar inte historien!
Nej, det handlade väl om en knasig mäster.
Det får man säga.
Ja.
Men jag fattar inte varför han inte bara hukade över en spegel som alla normala tjejer. Skulle ni skrika på en kollega?
Nej.
Jag hoppas ingen av er får skrika på mig, jag vill bara säga det.
Jag undrar bara vad pannkakorna har med allt att göra.
Det är inget, tror jag.
Och finna röven.
Skriven.
Här hade man velat ha en punchline.
Ja,
jag säger det. Ja.
Alltså, vi har en setup, vi har en rolig sägning, vi har en kul story.
Mm. Ja.
Men sen har vi en ganska mycket kringgrejer som satte tonen.
Ja.
Men ja, precis. Man känner sig oavslutad.
Ja.
Men det är också någon, det är ju, jag vet inte vad jag skulle ta bort då. Det är första dagen på liksom praktikplats. Alltså, det är ju,
jag vill höra. Jag är glad att jag fick det här berättat för mig. Men,
jag vill höra mer.
Men kanske i det här läget kanske man hade ljugit i slutet. Ja.
Tänk om man hade hyrt in golvläggare och så kom man in precis när den ena står och kollar den andra i röven efter en finne. Hade man då sagt så här: vet ni vad, jag kommer kolla efter andra.
Man hade velat ha att mästaren kanske skulle prutta.
Ja, det trodde jag att det skulle vara roligt.
Och sen sket ner honom totalt.
Det är något sånt.
Och så eller, är det så såsigt
eller att han säger
så
här: nej precis, ja. Det är inte en finne, det är en liten bit pannkaka som sticker ut.
Då
är vi hemma.
Sticker ut, han skulle kunna smälta pannkakorna.
Exakt, han äter för mycket, han åker rakt igenom.
Det är liksom som det är ravioli i potta potti. Jag är kapp i systemet.
Nej, men det svarar inte. Det är bra, det ska vara sant. Okej, är det jag nu?
Ja.
Då är det Café au la Duchien. Den heter
Duchien?
Så. Mm.
Alltså mjölk med kaffe, Duchien. Eller Chien. Hund, eller?
Nej.
Nej.
Eller heter Duchien? Ja, det kanske heter Duchien som är hund. Ja. Okej, bra. Jag säger det bara på franska och sen det är det som står och det är det jag kommer läsa. Någon gång mellan 2003 och 2005 var min pappa producent för ett underhållningsprogram som gick på SVT. Även om programmet nu nästan 20 år senare är bortglömt för de allra flesta så var programmet på den tiden en rikskändis. Programmet var uppskattat och hade aldrig under 500 000 tittare varje vecka. I den andra säsongen tillkom en sidekick som var en världskändis inom sin speciella nisch. Mm. Min pappa hade en idé om ett fast segment i varje avsnitt där programledaren och sidekicken skulle ta en fikapaus där de berättade historier som kretsade kring sina liv inom det som var programmets huvudtema. Eftersom detta var ett nostalgiskt inslag hade pappa en mycket tydlig bild av hur det skulle se ut visuellt och vilken rekvisita som skulle behövas. Bland annat var han på jakt efter en speciell sorts termo som var vanlig på 40- och 50-talet. Vid en söndagsmiddag berättade pappa om sina idéer och termosen kom på tal. Min svåger, som vi kan kalla för Manne, var med på middagen och han berättade att det nog fanns precis en sån termos någonstans i hans föräldrahem och att den säkert gick att låna, om de bara kunde hitta den. Mannes pappa, som vi kan kalla för Börje, är och var nämligen något av en samlare och hade haft många olika verksamheter genom åren. Men varför åker man inte bara ut till lagret? Det måste ju finnas en liksom, rekvisita.
Ja, det är det väldigt
alltså där är det ju, ja, skitsam. Termosen hittades till slut på en hylla i det välfyllda garaget och min svåger levererade den i tid för inspelningen av säsong 2. Den användes sen i varje avsnitt med nybryggt kaffe som både programledaren och sidekicken drack av. När pappa efter avslutad inspelning åkte hem till Börje för att lämna tillbaka termosen och tacka för lånet frågade han vad Börje hade fått tag i termosen eftersom han letat efter just en sån under så lång tid. Börje funderade en stund, sen säger han: den har jag haft så länge att det minns jag inte. Men så plötsligt kommer minnet tillbaka och börjar skratta till. Jo för fan, nu minns jag. Den termosen hade jag ju och smugglade hundsperma i på den tiden jag höll på en del med avel vid sidan av jobbet.
Och jag ryser. Vi måste ju lista ut vilket program det är.
Han har skrivit det sen, det kommer inte komma med i programmet. Till denna dag vet varken programledaren eller sidekicken att de satt och drack kaffe med spår av miljoner ofödda valpar på bästa sändningstid. Vi har fått en länk som vi kan titta på programmet i.
Fy fan, vad magiskt.
Ja, den får vi tacka för.
Ja, nu, vi tre vet vilken serie det är. Och vi vet nog också att många personer har varit med om någon form av schäferbukake. Alltså.
Och att precis när man häller upp kaffe så säger den programledaren: gott, gott, gott.
Ska man veta.
Åh, vad roligt.
Tack för det. Nu tack måste vi det. Veta vem producenten var.
Ja, det går väl att kolla upp då.
Ja.
Blottar Barbro.
Oh. Upp, frisk and dead.
Den här historien utspelar sig på en liten ort i Norrlands inland tidigt 2000-tal. Och med liten ort så menar jag liten. Alla känner alla och det finns bara en skola. Och med alla, alla känner alla så menar jag det verkligen. Historiens huvudperson kan vi kalla Barbro. Hon var lärare på skolan och ser ut precis som ni tänker. Medelålders, tjurig och väldigt glad i vetelängder.
Hon är and here we go!
Så blir det bara sånt här igen. Hennes son gick i min klass. Så som tur var fick hon aldrig ha just våran klass. Men min storbror hade inte samma tur. Alla visste att Barbro var speciell. Och med tanke på att vi alla bor på en liten ort så var man tvungen att roa sig på de sätt som går. Ett stort intresse hos många var att se hur mycket man kunde reta Barbro innan de tappade humöret. Killarna i min brorsas klass var brutala och gjorde allt vad de kunde för att reta upp Barbro dagligen. Vi behöver inte gå in på alla hyss, men det var ett under att hon stod ut så länge.
Stackars Barbro.
Ja, verkligen. Plötsligt en dag så var Barbro inte kvar på skolan längre. En ny lärare kom och tog alla hennes klasser. Alla undrar såklart vad som hade hänt, men var samtidigt glada för att hon var borta. Och nej, hon var inte död eller så. Så onda var vi inte att hon hade död.
Men det fanns ändå med att hon var tvungen att förklara. Det hade vi faktiskt
inte. Nej, men vi hann inte det riktigt. Folk hade sett henne på samhället så vi visste att hon levde. Men oj vad hon höll sig undan. Vi tänkte att hon hade fått nog och helt enkelt sagt upp sig. Eftersom det hade nämligen ett 15-tal lärare gjort innan Barbro. Jävlar vilken jobbig skola detta
är. Ja, absolut, ja.
Men Barbro bodde själv på orten så snacket fortsatte därför. Tiden gick och snacket började gå. En kille i min brors klass som vi kan kalla för Jocke var en riktig buse och betedde sig alltid högljutt och tonårsaktigt. Under denna period var Jocke väldigt lugn, vilket hela skolan visste hörde till ovanligheterna. Min egna bror sa aldrig något till mig, men till slut nådde ryktena som visade sig vara sanning mig också. Jocke hade nämligen retat Barbro och varit allmänt jobbig och hetsig. Han var i den åldern när det är spännande med bröst och sånt. Vid flera tillfällen hade han ropat visa pattarna till Barbro. Och en dag så blev Barbro less och gjorde som han önskade.
You go Barbro!
Ja, verkligen. Jocke och alla vittnen tappade hakan när Barbro faktiskt tog uppmaningen på bokstavligt allvar. Kort och gott, Barbro hade fått sparken eftersom hon blottat brösten för den klassen.
Borde inte Jocke fått sparken?
Ja, egentligen. Visa pattarna fick en ny mening på skolan och efter det hade vi inga fler incidenter med sexuella uppmaningar. Barbro hade nu börjat synas på samhället som vanligt och hon hoppades nog att vi alla hade glömt. Men som sagt, det är en liten ort och blottar Barbro kommer aldrig kunna gömma sig och tyvärr aldrig få jobba som lärare igen. PS, Jocke mår bra idag. Det är inte honom vi gjorde.
Nej, det skiljer fullständigt i Jocke. PS,
Jocke behövde bli nedtryckt rakt ner i skorna. Ja. Mm. Det blev han. Ja. Jättebra gjort av Barbro. Barbro borde få anställningen.
Men jag tycker
hon borde bli befordrad.
Jag tycker att Barbro ska ha sitt jobb tillbaka. Hon ska ha skadestånd från skolan.
Ja, för att hon har blivit utsatt för den typen av sexuella trakasserier.
För visst är vi liksom nästan nu för tiden eniga om att bröst inte är liksom,
det är inte hela jävla världen. Det är
könsorgan liksom. Nej. Man får ju ta fram dem och ha dem i munnen på bebisar. Då kan det väl lite säga att det är...
Men det är väl nice med ett par patta lite då och då.
Kanske inte Barbro, vet vi inte. Hon är ju...
We never know.
Vet längre.
Men då kan det vara nästan ännu niceare.
Ja, det fanns sådana goa kyrkklockor.
Mm. Kyrk.
Ding dong, ding dong, ding dong.
Andra de hänger... Ja, just det.
Nej, nej. Nej, jag bara tänkte att det var goa nassatassar.
Att det låter så av dem.
Ja, ding dong, ding dong. Nej, Barbro... all heder åt Barbro.
Ja, gud ja.
Hala fram hojarna och gå till jobbet igen.
Ja.
Hon ska ha jobbet tillbaka.
Ja. Det ska vi kämpa till, för här. Ja.
Det ska vi göra.
Alltså jag tycker till och med, alltså jag menar att säga så här, det hade varit en annan situation, men hade några tjejer mobbat en manlig lärare mycket och skrikit visa kuken, till slut visade kuken, hade också tyckt att han skulle ha jobbet tillbaka.
Ja, ja.
Låt folk vara för fan.
Do you want to see my asshole now?
Okej.
Okej, while at the subject. Vänstrande lärare.
Mm.
Mm. Jag kommer från en liten stad i Värmland. En sån stad som är punchlinen i alla komikers skämt. Typ, det var väl någon jävla gubbe från staden i fråga.
Grums.
Som tog med sig 10 Rottweilers på tåget.
Mm.
Ja. Ja, men Grums.
Mm. Kanske Grums.
Ja, men upptätt.
Yep.
Det bor cirka 8000 pers i staden, vilket innebär att alla känner alla. Det är en god vetelängdstans som heter Barbro som visar patta. Det fanns 3 högstadieskolor och på min skola gick runt 200 elever, så det var en riktigt liten skola där alla visste allt om varandra. När jag gick på högstadiet hade vi en ung, söt speciallärare som också var gift med musikläraren som var en estetisk typ. Jag vet, det låter som ett helt otroligt par. Det låter som ett par.
Mm. Det låter som ett ganska jobbigt nästan par.
Nej, men jag vet, det låter som ett helt otroligt par. Det är att ta i.
Men vadå, var inte hon snygg? Det låter väl helt otroligt?
Jo, i och för sig att hon skulle bli ihop med musiklärare låter ju otroligt.
Grattis till honom får man säga.
Ja, verkligen.
Men det fanns också en vaktmästare som var lite som vaktmästare brukar vara. Stor, bufflig, rätt snygg, på ett skitigt sätt och alltid iklädd flanellskjorta.
Oh, det är klart som fan hon föll för han.
Ja. Mm. En eftermiddag kom söta speciallärartjejen in och ställde sig framför klassen. Hon hade något att berätta. Hon ville undvika att det blev skvaller och att det gick rykten. Jo, det var sant. Hon hade haft en affär med vaktmästaren.
Nej, vad konstigt gjort.
Ja, det är så konstigt. Hon använde till och med ordet otrogen framför oss chockade 12-åringar.
Nej, men sluta.
Så gick hon runt från klass till klass och tillkännagav detta.
Vad gör hon?
Nej, det här är så konstigt. Många tror att jag hittar på när jag berättar detta eller att jag drömt ihop allt. Men låt detta sjunka in. En lärare på min skola gick alltså runt bland högstadieklasserna och berättade att hon varit otrogen mot sin man, vår musiklärare, med skolans vaktmästare. För att undvika skvallret! Det gick ju bra.
Jag får tyvärr en mörk känsla här.
Att det är mannen som har tvingat henne att göra det.
Ja.
Utan
ja.
Tvekan.
Ja. Hon har nog inte alls varit otrogen med vaktmästaren ens.
Va?
Va?
Nej. Och så om det är så att...
Men du är så konspiratorisk bara för att du har en mordpodd.
Ja,
men det här är jag intresserad av att höra din take på.
Jag tror att hon är i en abusive relationship. Och då är
och
det
är lite
där...
Då.
De brukar ju vara lite svartsjuka.
Ja. Mm. Och då har han tänkt så, du har säkert knullat...
Då ska hon förnedras. Vaktmästaren kanske har sett att det inte är någon som... Du vet, jag vet inte vad. Jag bara menar att han har fått för sig någonting och hon ska förnedras. Hon ska runt. Ja. Och hon vet, gör hon inte det så blir hon spöd. Jag bara säger.
Ja, kan vara så.
Jag vet inte, jag ska inte sprida någon nödryckning. Jag bara får en väldigt mörk känsla. Sen ska jag säga också att jag, ni är helt rätt. Jag är skadad. Skadad rakt in i röven.
Men, är det inte Säffle man säger?
Jo, men Säffle funkar också.
Alltså det känns som en sån, vad heter det? Sveg, Säffle eller Flen typ.
Mm, alla de kan det vara.
Men Flen ligger ju inte i Värmland.
Nej.
Och inte Sveg kanske.
Det ligger länge.
Nej, Säffle.
Säffle tror jag det.
Tror jag också.
Ja, då har vi bestämt det.
Det kan ju också vara så att hon hade varit otrogen och att han fortfarande är
sociopat. Alltså jag önskar ju verkligen att det... så kan det vara. Men jag önskar att det är så att hon bara var otrogen och tyckte att det kändes lite pirrigt att gå runt och säga.
Vet han... starka killen i flanellskjorta. Han bonkar på mig, vet du. Han ska gå in till klass 2B. Hallå barn! Ni vet han som öppnar er skåp när ni har glömt nyckeln. Han har varit i mig. Ha det bra barn, nu ska jag gå till lilla klassen.
Ni kan inte ana vad vaktmästaren kan göra med sina fingrar.
Nej.
Ja, ska jag bara kila vidare?
Han öppnar skåp och andra skåp, om ni fattar vad jag menar. Nu ska jag fylla, ska jag gå. Nej, jag älskar henne.
Ja, jag med. Okej, nu kör jag. Jag ska sluta vara så negativ. Cykeltjuven som alltid åkte dit. Otroligt.
Okay.
När jag hade studerat färdigt på universitetet på annan ort kom det sig så att jag tillfälligt flyttade tillbaka till mina hemtrakter för att jobba. Jag och min dåvarande partner gjorde oss hemmastadda i en liten by strax utanför min hemort. En by där vi var i princip ensamma vintertid eftersom de flesta hus tillhörde sommargäster. Det var väldigt lugnt med andra ord. Ibland lite för lugnt. Men en morgon när vi kom ut för att bege oss av till våra respektive arbeten möttes vi av vår hyresvärdinna på uppfarten. Någon hade varit inne på tomten, berättade hon, och stulit våra cyklar. Vi bodde alldeles intill hyresvärdarna och de hade låtit oss ställa in våra cyklar i deras förråd över vintern. Surt, tänkte vi och gick för att kolla. Förrådet var mycket riktigt tomt på cyklar och det kändes en aning nedrigt. Vem stjäl cyklar i den här byn, tänkte vi, där nästan ingen bor. Ja, jag anmäler väl stölden när jag kommer till jobbet, sa jag och muttrade att vi kanske kunde köpa nya om vi fick tillbaka pengar från försäkringen. Till historien hör att vinterns första snö hade fallit under natten och vid förrådet kunde vi tydligt se fotspår i det vita täcket. Det var hyresvärdinnan som lade märke till det först, att fotspåren såg mycket egendomliga ut.
Mm.
Det ser ut som att han har haft olika skor på sig, sa han och pekade. Mycket riktigt, vänsterfotens spår var från en vanlig herrsko medan högen såg nästan avklippt ut. Där den vanliga rundningen vid tårna brukar finnas så var det istället en rak linje.
Oh,
det såg ut som om tjuven hade haft på sig en pjäxa. Vi lade också märke till att spåren tydligt fortsatte ut på vägen. Även om snötäcket var ganska tunt och det var barmark på sina ställen. Bredvid fotspåren fanns däckspåren från våra cyklar och av nyfikenhet bestämde jag mig för att följa dem. Efter ett par hundra meters promenad hade jag nått fram till den lilla hamnen i byn och där upphörde spåren. Jag såg en kille som av någon anledning stod utan tröja vid en av båtarna, men inga cyklar fanns i närheten. Gud vad kallt. Jag gick ändå ut på kajen, passerade honom och hälsade medan jag slog en blick mot båten. Jag bedömde det dock som omöjligt att lasta två cyklar ombord på båten utan att det syntes och jag gav upp jakten. Väl på jobbet berättade jag morgonens händelse för en kollega och förklarade att det var därför jag var sen. Hon höjde på ögonbrynen och frågade hur han såg ut, han på båten. Och jag beskrev en skallig kille i min egen ålder. Ganska sliten och lite väck. Hon nämnde då en välkänd småtjuv i stan, vi kan kalla honom Henrik, som, Schiffert, som hon trodde höll till på sin pappas båt just i byn där jag bor. Henrik var den typiska småstadskriminelle. En som gjorde sig skyldig till narkotikabrott och små meningslösa stölder. Som ofta hamnade i bråk och i princip alltid åkte fast. När jag berättade om fotspåren föll alla bitarna på plats för min kollega. Henrik hade en vecka tidigare hoppat ut från en balkong på andra våningen när polisen gjorde en husrannsakan i lägenheten där han för tillfället höll till. Han hade brutit foten i fallet och gått med gips och en slags plastpjäxa runt benet sedan dess. Hur kan du inte sett det när han stod med...
Ja, det var lite...
Det var kanske därför han tog av sig tröjan. Då kommer ingen tänka på att jag har en stor jävla gips. Det var uppenbart att Henrik var killen på båten och att det var han som hade snott våra cyklar. När jag berättade vad jag fått veta från min hyresvärd gick han på eget bevåg till båten och konfronterade vår misstänkta tjuv. Nu har du gjort bort dig, sa hyresvärden bestämt till Henrik och bad honom lämna tillbaka våra cyklar. Annars skulle han med all säkerhet åka dit igen. Henrik förnekade såklart all inblandning och hade ingen aning om vad som hänt med våra cyklar. Men morgonen därpå stod de fint parkerade på uppfarten igen. Hade snön inte hunnit smälta är jag säker på vilka fotspår vi har sett på vägen dit.
Det var inte säsong för honom riktigt att tjuva cyklar.
Fan!
Det är min vanliga otur att jag ska hoppa ner från balkongen precis
hoppa
innan det
är inte snur. Ner från en balkong.
Nej. Ja.
Alltså då ska det ta mig fan brinna ordentligt.
Men det är så himla dumt också att vara the only criminella in the village.
Ja.
Ja, verkligen. Men vi har ju haft såna historier förr. Mm. Att det känns så jävla ensamt, liksom.
Ja.
Ja, men ni, det är liksom en sorts profilering nästan. Ni kommer ju alltid till mig. Jo, men det är ju bara du som skäl. Eller varför ska vi åka runt? Men
varför snor du cyklarna och inte kan sälja dem till någon?
Nej. Jag tror också att de tänker så här, det är ett hårt jobb, men någon måste göra det.
Ja.
Nej, du behöver jobba på bruket som alla andra.
Finns ju jobb.
Ja.
Nej, men det är bra att ha en sån här som jag. Okej. Okay.
Det luktar skit, nej det luktar jobb.
Nu då. Nu kommer barnvakt i Prag. Lite internationell prägel.
Mm-hmm.
Vi var tre polare som bestämde att vi skulle åka till Prag. Den ena polaren, som vi kan kalla Jerry, har ett komplicerat förhållande till alkohol. Frukost för Jerry är 2 Arboga 10,2.
Det är inte ett komplicerat, Jerry är alkoholist.
Ja, det är väl nästan det simplaste förhållandet till frukost man kan ha i alla fall. Ja. Man vet precis varje morgon.
För att han säger det varje gång innan han öppnar breakfast for champs.
Jerry var lätt salongsberusad, 5 stycken Arboga 10.2, när vi satte oss på flyget till Prag. Väl nere så sköt sig Jerry någorlunda städat de 2 första dagarna. Sen kommer dag 3 då Jerry inte finns på hotellrummet på morgonen klockan 07.00. De andra 2 polarna ringer till Jerry som inte svarar. Men efter en timme dyker Jerry upp full som bara den. Jerry däckar i sin säng och de andra polarna går och käkar hotellfrukost. När polarna återvänder till hotellrummet märker de att Jerry har pissat ner sig själv och hela sängen.
Nej.
Efter några timmar vaknar Jerry till liv och är redo för mer öl. Polarna tycker att han ska lugna sig lite och kanske njuta lite mer av semestern. Polarna bestämmer att man ska besöka astronomiska uret i Prag och halvvägs upp i tornet måste Jerry besöka en toalett. Någon Jerry ser polarna inte mer sen den eftermiddagen. Men när polarna kommer till hotellet vill hotellägaren att polarna ska betala för den nerpissade sängen. Sagt och gjort, 1500 kronor för en säng var inte så farligt. Men där rök halva resekassan. På hotellrummet låg en utslagen och fullpackad Jerry och sov. Och så slutade Jerrys dag. Dag 4.
Det är verkligen resedagboken. Den mörka varian.
Ja. Jerry vaknar och får en briljant idé. Han ska handla frukost på McDonald's. För där vet han om att man säljer öl. Polarna tycker att det är en god idé utan att veta om Jerrys öl är det. Men besvikelsen blir stor när Jerry kommer tillbaka. Han har handlat med sig en hel del öl från McDonald's men ingen frukost.
Jerry försvarade med att råvarorna på McDonalds hade tagit slut och man erbjöd bara öl.
Nej.
Nej, ingen pommes frites som hade dipsåsen var slut.
Helt
och
sjuk.
Slut och...
Ni kommer inte tro mig, jag sa ju det. Jag sa ju
och
det
så tänkte jag, Egg McMuffin, den säljer ju inte lika bra som McToast. Den var slut också, det fanns.
Jag vet att jag beställde menyer och så ställde de bara fram öl och så bara, vi har tyvärr inte någon mat.
You can call this...
Det är konstigt att det var just jag som gjorde det.
Ja, öl blir också bajs. Man kan överleva på öl.
12 köttbullar. Nu bestämde polarna sig för att man behövde någon som kunde passa Jerry. Så man kunde få lite semester. Polarna kom på att lämnar man Jerry på massage en timme så är han någon annans problem för i alla fall en timme. Sagt och gjort, polarna lämnade Jerry vid massagen och tog en efterlängtad semester utan Jerry. Jerry hade fått klara besked om att gå direkt till hotellet efter massagen. Men efter 3 timmar utan någon Jerry började polarna leta. Man hittar Jerry där man lämnat honom 3 timmar tidigare. En arg massör kräver ersättning för sanering av massagebänken efter att Jerry pissat ner.
Åh,
oh,
gud.
Han har lite ett modus operandi ändå.
Det har han. Det får vi säga.
Väl hemma på hotellrummet. Han var då pissat ner sig. Han däckat då. Under massage.
Det är så skönt.
Väl hemma på hotellrummet bestämmer polarna att ikväll är sista kvällen och vi går till utestället rakt framför hotellet. Då kan Jerry krypa hem. Dag 5. Polarna blir väckta och väcker klockan 09.00. Flyget går hem till Kastrup klockan 13. Och Jerry är spårlöst borta. Han har aldrig kommit hem. Polarna lämnade utestället tidigare med vetskapen att hemgången för Jerry var idiotsäkrad. Polarna sökte kring gatan.
Men är inte Jerry säkrad?
Nej, verkligen. Underskatta aldrig Jerry. Polarna sökte kring gatorna vid utestället och till slut kom Jerry glad som en spelman med en öl i näven. Enligt Jerry själv hade han följt med en student hem och fått ligga med henne. Men beskrivningen av studentkorridoren som en hall med dörrar där det stod glada flickor utanför fick oss att tro att Jerry var någon helt annanstans.
Åh, oh, herregud.
Till slut fick vi med oss Jerry hem. Jerry lever lyckligt idag. Han har dragit ner från 10 stycken Arboga 10,2 till 10 stycken Arboga 7,3 om dagen.
Ja, det är nog 2,9%. Och jag hade bara önskat att han skulle pissa på sig på planet. Det hade varit helt perfekt.
Nej, att det sprang, sprang ut några tjejer från hans citat hemsläpp. Och bara, han har pissat sönder sängen. Ja. Ersättning.
Oh,
en arbetsplatsolycka.
Får jag ta bara ett glas vatten?
Ja, ja.
Jävlar, jävla garning ändå, på sitt sätt.
Ja, du vill inte ens kalla Jerry för king.
Jag var så nära tills jag kom på. Nej, nej.
Hur ska en säsong för min del avslutas på ett bättre sätt än den rubriken jag nu har fått?
Oh,
spännande.
Jag ger Nissa Hallbergs sista historia för säsong 1 av Kafferepet med historien om sovsexbajset.
Sovsexbajset. Ja, ja.
Klassiskt.
Vi är inne på bajs igen.
Det är fekalier till lunch. Gud vad jag älskar att allting börjar i princip i grann. Den här historien har sin början år 2005. P13-laget i min lilla stad i Skåne skulle under en helg åka till Danmark för att spela fotbollscup. På plats i Danmark blev laget inkvarterade i ett klassrum där spelarna skulle lägga ut sina liggunderlag och sovsäckar. På grund av platsbrist fick varje lag dela klassrum med ett annat lag och det föll på det skånska pojklagets lott att dela klassrum med ett polskt lag bestående av ett par år äldre spelare. Som är ett gäng 15-åriga polacker.
Ja.
Det är... du blev uppgiven.
Jo, men det är inte så kul. Jag bara tänker om det är så. Lewandowski som har skitit i en sovsäck.
Att de bara sitter och röker och så.
Ja.
Ja, det är min fördom. De polacker, de börjar tid.
De är uppe och murar en vägg. De ungarna. Vi kommer inte ut här. Polskjävlar, de har murat upp en vägg.
Bara på hobby.
På pinkiv.
Detta visade sig vara impopulärt då det polska laget var stökiga och otrevliga. De polska spelarna söp trots alkoholförbud långt in på natten och försämrade nattsömnen för det skånska laget. Där hör man att det är en skåning som vill stänga gränserna. Yeah. Ja, det hör man direkt. Samtidigt fick de också ett rykte om sig att vara osportsliga och hårdföra på planen.
Mm.
De gjorde sig helt enkelt impopulära både bland andra lag och bland de som organiserat kuppen. Jag tror det mest har med ursprungligen att göra.
Är det här en hämndhistoria?
Vem vet? Vi får se. En kväll när det skånska laget kom tillbaka till klassrummet efter en dag av fotbollsspelande blev en av spelarna, vi kan kalla honom Linus, väldigt ledsen. De andra i laget stannade upp och allas blickar riktades mot den gråtande Linus när tränaren gick fram till honom och frågade hur det var fatt och varför han var ledsen. Det är Nogo som har bajsat i min sovsäck, snyftade Linus fram. Misstankarna föll genast på det polska laget och tränaren som redan var trött på dessa blev fly förbannad och det tog hus i helvete. Ledningen för kuppen kontaktades och det hela slutade med att det polska laget trots protester blev diskvalificerade från kuppen och fick åka hem i förtid. Flera år senare när Linus var i 18-årsåldern och som vanligt var ute och söp med sina polare tog incidenten upp och som samtalsämne och Linus frågades ut om hur det hade känts att få sin sovsäck nerbajsad av några polacker. En kraftigt berusad Linus erkände då att historien inte riktigt utspelat sig som alla trodde. Tydligen hade Linus vaknat upp under natten av att han känt ett tryckande behov men inte vågat stiga upp och gå igenom korridoren till toaletten där de äldre polska spelarna suttit och supit. Istället hade han under flera timmar försökt hålla sig men till slut inte sett något annat val än att skita i sin egen sovsäck. Av skam över att ha bajsat på sig la han sedan skulden på det polska laget och var på hemligheten i flera år. Denna dramatiska vändning på historien blev såklart genast känd i min lilla skånska stad och Linus blev snabbt döpt till Bajs Linus. Han nu, mer än 10 år efter sin alkoholinducerade bekännelse, ännu bär.
Mm. Jag tycker han borde heta så polsk hämnar. Eller vet du, han, liksom, han har satt dit dem.
Men också att han verkar...
Som råttfångaren från Hammel. Ja, alltså polackfångaren från Göinge, eller vad fan är det?
Ja, exakt. Men han har ju också hållit sig så länge. Så att han har ju skitit på sig en korv. Det är en av de som har bemästrat att skita på sin korv.
Tror du verkligen det?
Men det var ju,
korv kan man väl alltid hålla inne? Tror inte det? Jag tror han har...
Men alltså, jag tror att det är liksom som en långsam förlossning. Mm. Du är 2 centimeter öppen.
Jag skulle säga en ganska snabb förlossning om man har väntat 2 timmar. Men du kanske... du tänker att
jag var ute på en halvtimme.
Vad sa du?
Jag var ute på en halvtimme.
Jo.
Jag hade så litet huvud.
Jag tycker det var ganska kul gjort av honom. Han bara, yeah, whatever, we still hate you. Okej. Okej, ska jag köra?
Ja.
Sista. Att ta saken i egna händer. Jag lyssnade nyss på avsnittet med en historia om en påkörd älg och tänkte att jag skulle dela med mig om något självupplevt. Jag hade aldrig trott på den här storyn om jag inte själv var den som såg allt. Jag kom körandes på en klassisk 70-väg mellan Nykvarn och Mariefred. Jag ser hur en Volvo svänger tvärt och ställer sig i vägkanten. Ut knallar en äldre dam som ser lite panikslagen ut. När jag närmar mig så upptäcker jag att ett rådjur ligger och lider i mötande filen. Jag tänker att jag nog måste göra något. Jag börjar fingra på kniven i mina arbetsbyxor nervöst. Perfekt. Men då kommer en bil i hög fart mot rådjuret och jag hinner tänka att nu jävla blir det rådjursfärs över hela vägbanan. Men bilen stannar någon meter innan och utflyger en friluftsklädd gubbe. Ni vet, grönsvarta byxor och en keps med orange rand på. Wow.
Kan också vara scenkläder på Peter Wahlbeck.
Ja. I en svepande, nästan magisk rörelse så öppnar han dörren och viker undan rådjurets sprattlande ben och greppar det över halsen med båda händerna. På 3 sekunder så lugnar sig rådjuret och ser helt plötsligt fridfullt ut. Jag vevar chockat ner rutan och frågar om han behöver hjälp. Gubben ler mot mig och säger såklart med kraftig finsk brytning. Nej, ingen fara. Han hade koll, så jag gasade chockat därifrån. Den finska gubben ströp alltså rådjuret med sina bara händer.
Oh.
Wow.
Åh, gud.
Han hyschade.
Sov.
Det blir bra. Du ska bara sova.
Jag har träffat en finsman i Tammerfors en gång som hade kört på en älg. Mm-hmm. Och så var det så bara, ja, men jag ska ta kniven eller fällgosset. Och så hade alltså, jag vet inte om han liksom polisen kom dit och, men det liksom det blev han åkte väl dit, han var väl super lite sagt ord, han dödade, polisen tog med djuret. Sen vet du, en vecka senare får jag en avi, då är det från polisen, vet du. Då har de stickat filéerna. Han fick de finaste bitarna faktiskt. Så jävla bra att de har liksom skurit ut.
Det är fan det finaste och finskaste jag har hört i mitt liv.
Det är helt otroligt.
Rätt ska vara rätt.
Ja, det tar han hand om.
Ja, det är snyggt.
Jo, han lät det inte lida. Så han ska ta med fan ha ryggfilé. Biffe. Älgbiffen. Och ett underbart folk i många avseenden. Andra,
ja. Ja, det är mer hemska jag har befarat, du. Eller vad heter det? Inte befarat. Utan, ja, skitsamma. Nu kommer då sista historien för säsongen.
Ja.
Och den heter Sista minuten presenten.
Mm.
Detta är en 15 år gammal story från en håla norr om Stockholm. I denna håla fanns det en person vars ölsinne var som ett lotteri. Antingen var hen lugn och städad eller impulskontroll lika med noll. Vadå hen? Vem försöker jag lura? Det är en snubbe såklart.
Jag tänkte precis säga, men så är väl allas ölsinne. Man vet inte riktigt vad man ska få.
Det var en fälla till dig lite, att du erkände att ditt ölsinne var något.
Ja, Johan är fruktansvärd brusen.
Mm.
Det är jag inte alls, eller okej ibland.
I alla fall, några exempel på märkliga hyss som kunde ske på fyllan var den gången som han sket på särskolans rutschkana. För han ville se hur spåret blev.
Nej.
Eller den gången han blåste imma på fönstren på väg hem från krogen för att senare placera sin dase på imman så att det blev ett tydligt penisavtryck. Men den storyn som jag ska berätta nu är...
Jag vill bara säga att jag är så här scarred for life av att vi har berättat så mycket stories. Så när det stod så här sista minuten present, då såg jag bara en kille som sket sig själv i handen. Det är min go-to-tanke.
Man knackar på. Jävlar, jag har ingen present. Nu är de på, nu hör jag, de är på väg. Men den här storyn som jag ska berätta nu är ändå den som jag tycker är klart roligast. Martin, som vi kan kalla honom, är på väg hem efter en traditionsenlig fyllekväll. På vägen hem kommer han på att hans mamma fyller år dagen efter och han hade inte inhandlat någon present än. Tanken var att det skulle ske dagen innan men glömdes bort efter ett par kalla innanför västen. Fundersamt traskar Martin hemåt och undrar hur fan han ska lösa problemet. Han stannar plötsligt upp vid den lokala 4H-gården.
Fan. Well, I wasn't far away.
Fan, morsan har alltid önskat sig en häst. Martin smyger in på 4H-gården, undviker den arga geten och tar sig fram till hästboxen. Där står han, vacker som månskenet, blixten. Det Martin saknade i hästkunskap vägde han upp i övermod, hybris och bristande impulskontroll. Han trädde på det han efterhand kallade för hästkoppel på pollen och började sakta baxa ut den. Här går historien isär lite granna. Det finns de som påstår att Martin red hem barbacka på blixten. Jag personligen tvivlar på det och tror att han ledde hästen hem på grund av bristande hästkunskaper. Samtidigt så har vi det där med hybris och impulskontroll. Klart jag kan rida. Låter ju som någonting Martin skulle kunna ha tänkt. Historien går även isär i slutet. En del påstår att blixten blev bunden vid äppleträdet hemma på tomten och mamman vaknade och undrade vad i helvete en häst gjorde där med en skylt där det stod grattis. En del påstår att hästen slet sig och att Martin själv ringde polisen och sa att han sett en häst springa runt lös i området. Hur som helst så är själva historien om häststölden och syftet med den helt sant. Det finns telefonvittnen och förr fanns det även ett foto taget med en gammal trött Sony Ericsson-telefon med kamera på Martin och hans present. Martin är idag en städad herre med respektabelt yrke och karriär.
Really though?
Det är, som sagt,
det är så kul tanke att han tror att hans mamma inte ska fatta att han på fyllan har gått och snott en häst från 4H-gården.
Ja, precis. Men det,
det finns en häst i hela byn. Ja. Den är borta och står på tomten.
Ja.
Grattis.
Ja, den är till dig, morsan. Grattis då. Nej, men jag tänkte sätta en rosett på, men vi hade ingen, så det får bli en skylt.
Han heter Sixten.
Eller Blixten.
Från hästkopplet måste du lämna tillbaks. Det gick inte. Nej, jag känner att...
Nej, jag lånade det av 4H-gården.
Ja, du tänker att det är Norrtälje?
Nej, det är norr om.
Ja.
Jag tänker att det är Rimbo, kanske.
Rimbo.
Ja. Hallstavik. Skebo.
Och skönsnodde hästen, ja.
Ja.
Mm, det var det. Ska vi dra igenom dem?
Ja, det gör vi.
Och vem var det som... Var det Johanna som började då?
Nej, det var Nisovic.
Var det jag?
Mm.
Ja. Historien om Spankan och Pankhoff.
Finna i röven och lapp på näsan. Ja. Ett Bellman-historia.
Vänstrande lärare.
Ja.
Ja. Och sovsäckspajset.
Okej. Okay. Jag hade Café au lait de chien.
Vänta nu, vad var det?
Det var alltså programmet med hundspermakaffe.
Just det. Ja,
just det.
Sen hade jag cykeltjuven som alltid åkte dit.
Ja.
Och att ta saken i egna händer. Det var alltså finnen som ströp en älg. Eller trådjur bara.
Det är underbar också. Mm. Jag har blottar Barbro.
Mm.
Älskar Barbro.
Jag har barnvakt i Prag.
Ja.
Mer var en odyssé.
Ja.
Ja, verkligen. Sista minuten presenten.
Okej.
Okay. Okay.
För mig står det mellan två.
Mm.
Det är barnvakt i Prag och ta saken i egna händer.
Mm. Jag tycker ta saken i egna händer är bättre som story och sprida runt. Att den finnes ströpet rådjur är liksom en lätt grej att berätta. Men jag vill också slå ett slag för Barbro.
Ja.
Barbro som visar pattarna för eleverna.
Ja.
Jag vill också slå ett slag för den söta specialläraren som hade en affär med vaktmässan.
Ja, som...
För jag väljer att se att hon gör det och bara går ut och skryter.
Mm. Ja.
Så väljer jag att se.
Ja. Jag
tänker att hon kanske inte ens har legat med vaktmässan, utan det är någon sån här voyeurism hon håller på med. Hon vill liksom bara tända på att berätta för barn om...
Men jag undrar henne att ligga med vaktmässan
när han har sagt nej, du är ju en gift kvinna, jag är ju kollega med din man.
Mm.
Ja, ska vi se vad du säger nu då?
Ja, hon var bara en psycho bitch.
Ja, det kan ju vara så också.
Älskar det också. Okej, okay. Det finns mycket olika. Som det kan
ja, men jag är nog inne på saken i egna händer då, alltså.
Mm.
Det är ju något härligt, och den är lätt.
Ja, med tanke liksom. På förra veckans alltså bubblare vinnare, som är en av de sämre alltså skrönhistorierna, men den som har skapat mest bilder.
Ja. Är också perfekt berättad.
Ja.
Ja.
Ja, men okej, men då tar vi finnen som ströp rådjuret.
Ja.
Mm.
Det är alltså din sista historia.
Mm.
Nej, din näst sista.
Nej, min sista.
Skit, ja.
Hörrni, tack så mycket för den här säsongen.
Ja, tack.
Kom ihåg nu att skicka in under sommaren till kafferepet@underproduktion.se så vi kan fortsätta till hösten. För det här har varit så jäkla roligt.
Det kommer vara många historier om elstängsel och kiss och sånt där. Det är sånt som händer på sommaren.
Och saknar ni oss för mycket, bli då prenumeranter på cigarrummet på underproduktion.se/cigarrummet. 29 kronor i månaden. Ganska billigt.
Det är som en hamburgare.
Var köper du dina hamburgare?
Sibylla.
Okay.
Och tack Malva, vår fantastiska redaktör. Tack Daniel på One Touch Edit som klipper det här. Och tack Albin och Johanna.
Och tack du, Nisse.
Tack.
Trevlig helg.
Hej då.